8 ton koldioxid som genomsnittssvensken släpper ut varje år så kommer 3,5 ton från offentlig verksamhet. Under 2019 stod de offentliga inköpen för 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar nästan en tredjedel av Sveriges totala konsumtionsutsläpp. Störst påverkan har de kommunala inköpen. Och för att nå klimatmålen så räknar både EU och riksdagen med den så kallade gröna upphandlingen. Det vill säga att kommuner och annan offentlig verksamhet ska ställa högre miljökrav på alla som vill sälja en vara eller tjänst till offentlig sektor. Men hur väl funkar det här då i praktiken? Ja, inte helt bra om vi får tro nationalekonomen och professorn Sofia Lundberg från Handelshögskolan i Umeå och som sitter här i studion med mig idag. Välkommen till Klimatekot, Sofia.
Tack.
Du, offentlig upphandling ska vi prata om idag. Första, så här, när man hör ordet, i alla fall för mig, så är det kanske inte... Det roligaste ämnet som jag tänker på, men när jag väl satt och läste på om det här så är det väldigt intressant, måste jag erkänna. Jag har jättemånga frågor till dig.
Ja, bra. Ja, jag kan ju inte kommentera huruvida det är, hur det känns när man inte tycker att det är intressant, för jag tycker att det är intressant.
Du har ju läst på och fattat grejen med det här. Och det är väldigt komplext. Och vi ska försöka få en liten bild av idag vilken roll de här upphandlingarna spelar för att nå miljömål av olika slag. Och du har ju skrivit flera olika rapporter kring det här. Jag sa här i inledningen att ungefär 28% av Sveriges utsläpp kommer från offentliga inköp. Vad tänker du om det?
Ja, jag kan ju inte liksom säga huruvida siffran är korrekt eller inte. Det enda jag kan säga är att det är svårt att säga att det är dåligt eller bra. För det beror ju helt på vad som hänger ihop med de där utsläppen. Det kan ju vara välmotiverad verksamhet som inte går att ställa om mer. Eller så är det verksamhet som går att ställa om. Eller både och. Sen får man ju komma ihåg att den offentliga upphandlingen, nu är det lite bristfälligt när det gäller offentlig statistik på det området, men att det omsätter ju någonstans runt 18% av vår bruttonationalprodukt. Någonstans 900 miljarder kronor per år. Så att det är ju mycket pengar i omlopp, så man får ju ställa de här utsläppen också i proportion till hur mycket pengar, hur mycket varor, entreprenader och tjänster vi faktiskt köper. Jag tycker det är svårt att säga varken bu eller bä om siffran. Man behöver nog gräva lite djupare i den för att kunna säga något mer initierat.
Men du sa här att du tycker att det är intressant med upphandling. Vad var det som fick dig att liksom känna att du ville titta vidare på det här med just kopplingen hållbarhet och upphandling?
Ja, man kan backa bandet och så kan man fråga sig hur, som du säger, offentlig upphandling, hur roligt låter det? Så det har att göra med att när jag skrev min avhandling för rätt många år sedan nu, så hamnade jag, tycker jag, att det här med auktioner, budgivningsprocesser och strategiskt beslutsfattande och incitamentstrukturer intresserar mig överhuvudtaget. Alltså hur får man aktörer på marknaden att bete sig på olika sätt beroende på hur man utformar marknadens spelregler, om jag får uttrycka mig så. Och även på upphandling så har vi spelregler som ges av EUs upphandlingsdirektiv till exempel, och därpå följande svensk lagstiftning. Men hur som helst, så när jag skrev avhandlingen så kom jag i kontakt med, när jag skulle då hitta tillämpningsområde för auktionsteori, med barnauktioner i Sverige där man sålde barn till lägstbjudande för att få hitta fosterföräldrar till dem. Och det var ju fattigvårdsstyrelserna som gjorde det. Så det var ju en form av tidig offentlig upphandling, kan man säga. Där har det ju skrivits om, det är en del i media och det finns ju böcker om det och så. Så då skrev jag om det, jag hittade data på det faktiskt i kommunarkiven i Skellefteå, Umeå och Sundsvall. Och tittade på ekonomiska incitament i dem. Och sen så bestämde jag mig för att det var ju spännande, men jag är ju ingen ekonomisk historiker. Så att skulle jag fortsätta på det där så behövde jag nog titta på mera aktuella upphandlingar. Och på den vägen var det så småningom runt 2009, och då får vi komma ihåg när vi gick med i EES och EU också här. Då hade ju det hänt. Definitivt. Och vi hade fått upphandlingsdirektiv på EU-nivå. Då kom Konkurrensverket med en fråga till mig. Om inte jag och två kollegor skulle kunna titta lite grann på vad det här med miljöhänsyn faktiskt kunde innebära utifrån ett konkurrensmässigt perspektiv. Kunde det vara så? För vi vill ju ha den här konkurrensmekanismen, tänker vi ju då, att potentiella leverantörer tävlar om att få offentliga kontrakt. Att det stimulerar både kvalitet och pris. åt önskvärt håll såklart. Är det så att den här miljöhänsynen är ett kostnadseffektivt sätt att driva miljöfrågor, och då menar vi från politiskt, alltså samhällsekonomiskt styrmedelsperspektiv på det. Och kan det vara så att det kommer, om det nu skulle vara kostnadseffektivt, kommer det eventuellt till en kostnad utav att vi tappar anbudsgivare och därmed får betala högre priser, dels för att vi kräver en omställning av leverantörerna, vilket de ju ska hämta igen någonstans för att de måste anpassa sin produktionsteknologi eller leveranssätt till miljökrav eller klimatkrav. Och sen också att det är färre anbudsgivare. Så, och på den vägen var det när vi då började titta på det. Så när man läser på om någonting och kanske tänker lite kring det, så blir man, eller jag blir i alla fall i regel mer intresserad. Så då började vi titta på det från ett styrmedelsperspektiv. Och sen sökte vi pengar och fick forskningsmedel. Och ja, på den vägen är det. Och ju mer vi har läst och förstått, nu säger vi för jag har ju medförfattare, forskarkamrater kring det här. Vi har tittat på det och räknat på det och analyserat, så har vi insett att det är en rätt komplex fråga detta.
Mm. Ja. Finns det något, även om frågan är komplex, men kan man se att det drar åt något speciellt håll om det är ett effektivt styrmedel eller inte, just för att nå miljömål?
Ja, det beror på vilken effektivitet man menar.
Ja.
För det är sånt där begrepp som man ofta hör talas om, eller hur?
Ja.
Ja, det är inte samhällsekonomiskt effektivt, kanske man säger så där lite slentrianmässigt. Nu är jag kanske inte så snäll. Men det finns olika slags effektivitet. En effektivitet, det är ju från auktionsteorin till exempel, att vi får den leverantör som kan genomföra kontraktet till lägsta möjliga kostnad, till en given kvalitet såklart. Låg kostnad behöver inte betyda låg kvalitet, vill jag passa på att säga också. Men till en given kvalitet, då är det en slags effektivitet. Men om vi nu pratar om ett styrmedel, och varför använder vi styrmedel? Skatter är ett till exempel, subventioner är ett annat, lagstiftning är ett slags styrmedel. Jo, men det gör vi när vi tycker att marknader inte riktigt gör som vi anser vara samhällsekonomiskt, vad ska jag säga, önskvärt. När vi vill rätta till marknader som inte riktigt beter oss, säg, som vi skulle vilja. Ja, vi betalar till exempel skatt på bensin.
Mm.
För att vi vill styra bort från det drivmedlet till ett annat. Och det är ju samma sak med offentlig upphandling. Om vi nu ska använda det som styrmedel, hur ska vi tänka på det? Och då kan man liksom titta på motiv till styrmedel från olika sätt. Det ena är kostnadseffektivitet. Och nu blir det lite sådär, jag ska försöka vara så kortfattad och pedagogisk som möjligt. Men då kostnadseffektivitet, då vill vi att, vad ska jag säga, den här åtgärden görs till så låg kostnad som möjligt för samhället. Och då måste visa matematiska, för det här kan man räkna på, villkor vara uppfyllda, och så lämnar vi det där. Det kan vara måleffektivt. Det vill säga att styrmedlet ska leda till uppfyllelse av de här miljömålen som vi har. Och de kan ju vara kvantifierade, till exempel att ett visst utsläpp ska minska med visst mycket i Sverige eller i en region. Och ett styrmedel kan vara kostnadseffektivt utan att vara måleffektivt. Och det kan vara måleffektivt utan att vara kostnadseffektivt. Och hur kan det komma sig då? Ja, men skatter, utan att gå in på det, vill jag säga, är procentuella skatter är per definition kostnadseffektiva. Men sitter de för lågt, då kanske vi inte når målen.
Mm.
Är du med? Och sen har vi ett annat effektivitetsbegrepp som heter flexibilitet. Och det är om ett styrmedel är flexibelt så att man kan anpassa det till exempel lokala problem. Och då kommer jag till det. Eller att man tittar på fördelningsaspekter, och då brukar man prata om equity på engelska, alltså rättvisa skulle jag säga, rättvise effektivitet.
Mm.
Och det kan vara att vi i Sverige till exempel tar ett fördelande ansvar för produktion som sker på andra ställen i världen. Högst relevant är offentlig upphandling, för en del av det vi köper kommer ju via leverantörskedjor utanför Sveriges gräns.
Mm.
Och då visar vår forskning att måleffektivt, nej det är det inte. Det är för att det är till exempel frivilligt att delta i offentlig upphandling.
Mm, just det.
Vi styr inte alla. En skatt styr ju alla. Det är inte kostnadseffektivt, och det har att göra med att, ja, kortfattat, att samma krav och kriterier, miljöstandard eller klimatprestanda, drabbar, eller vad ska jag säga, riktar sig till leverantörer som ser olika ut.
Mm.
Så att Där hittar vi inte argumenten för offentlig upphandling som miljöpolitiskt eller klimatpolitiskt styrmedel.
Det är då för att man som inte får alla företag att ställa om eftersom de inte lämnar anbud.
Nej, precis. Ja. Ja, det finns mycket jag ska kunna säga om det, men det är den mycket, mycket enkla förklaringen.
Ja.
Men det finns mer dimensionen på det. Mm. Det som är lite paradoxalt är det är när man tittar på skrivelser från EU till exempel centralt, då är det just de två man hänvisar till. Och det där tror jag är en liten frestelse, att man vill liksom kunna motivera någonting med att det liksom är kostnadssmart eller att det här leder till att vi når våra miljömål, men sannolikt inte. Däremot så hittar vi argumenten i flexibilitet. Därför att om vi nu kommer jag komplicera ytterligare och skilja på klimat från, nu heter det här klimatpodden. Ja. Ja, men om vi skiljer på klimat och miljö, klimat, det har ju den, vad ska vi säga, osmakliga förmågan att ignorera geografiska gränser.
Mm.
Och det gör ju att väldigt lokala styrmedel passar dåligt. Offentlig upphandling, det är alltså enskilda myndigheter som genom kravställande på leverantörer förväntas bidra till klimat. Det är liksom, då förstår man att här har vi ett litet problem, därför att vad en myndighet gör blir väldigt, vad ska jag säga, marginellt i förhållande till klimatet.
Mm.
Däremot miljöproblem kan ju vara extremt lokala. Och då passar ju till exempel en nationellt satt skatt väldigt dåligt. Det skulle vi nog säga är rätt ineffektivt att hela Sverige ska vara med och betala en skatt när problemet kanske är unikt för, ja, låt oss säga Umeå då.
Mm.
Och då kan ju faktiskt den offentliga upphandlingen via kravställande kanske bidra till att mildra lokala miljöproblem. Ta just våra partikelutsläpp här till exempel på vintern. Nu är inte jag någon expert på det, men från vad jag förstår då. Ja, men då kanske det är jättebra att Umeå kommun ställer krav på vissa typer av däck och så vidare. Vilka fordon man för fram när man ska transportera, säg, mat till äldreboenden.
Ja, precis. För att det direkt påverkar luftkvaliteten
här
i Umeå.
Här i Umeå, precis. Ja, och som har och nu får vi ju, då är det också en hälsoaspekt på det här, för jag förstår. För att de där är farliga för oss som människor. Så att, det går ju i varandra, miljö och hälsa ibland.
Ja, ja, men precis. Mm. Men det jag tänker är också att även om det inte spelar roll just vad en kommun gör, men om det finns, är det på det stora hela till exempel som EU då vill att man generellt ska ta ett större ansvar för miljö i upphandlingar, då gör det ju skillnad när många tar det ansvaret.
Ja, det tänker man ju kanske, men det är ju så också att den offentliga samexisterar ofta med det privata på många marknader, och då har vi någonting lite klurigt som kallas för relativ pris. Så att om det offentliga är med och driver upp priser på, om vi säger, håller enkelt gröna produkter, då kan de bli relativt sett dyrare än deras mindre gröna då, motsvarighet.
Mm.
Och det kan faktiskt driva privata konsumenter bort från den marknad där vi har de gröna produkterna till de som är relativt sett billigare.
Ja, precis.
Så att det är det här som är lite klurigt med de här typerna av styrmedel som verkar på det här sättet. En skatt, igen, den kommer att gå över hela linjen. Sen finns det, ja, det finns många komplicerande faktorer, som att i den offentliga upphandlingen, om vi tänker oss att den ska styra, då kommer den att innebära någon form av omställning hos leverantörerna. Och den, hur ska jag uttrycka det här då på ett enkelt sätt? I grunden är det matematik, men att den leverantör som har den kortaste sträckan fram till den miljöprestanda som efterfrågas, det är den som mest sannolikt kommer att ställa om. Tittar vi på en skatt, då kommer alla att vara med och, vad ska jag säga, antingen då, ja, nu vart det komplicerat, men har vi en skatt till exempel, då kan ju en leverantör, en producent bestämma sig antingen för att betala skatten.
Mm.
Ja, helst vill vi att de ska investera i grönare teknologi. Eller så kan de dra ner produktionen helt enkelt och undkomma skatten, och de minskar utsläppen. Det paradoxala att i offentlig upphandling så vill vi inte att de ska dra ner produktionen, för vi vill ju faktiskt köpa någonting som vi behöver för att ge service till våra brukare, till skattebetalarna, medborgarna i en kommun till exempel.
Mm.
Den som vi allra helst vill ska rena, om jag får uttrycka mig så, sin produktion, det är den som släpper ut mest. Och den är minst sannolik att delta i en offentlig upphandling där vi ställer krav på omställning, för den har den högsta kostnaden för det.
Mm.
När man tittar på skatter så kommer den att ställa om. Och den har dessutom på marginalen den lägsta omställningskostnaden. Så att liksom, här går den offentliga upphandlingen, vad ska jag säga, utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, inversen av en skatt när det gäller effektivitet.
Ja, just det.
Men det som inte jag pratar alls om nu, det är ju den här politiska aspekten på vilka styrmedel som är möjliga.
Mm.
Den bortser ju jag helt från i våran forskning. Utan vi tittar på det här som ett styrmedel, och sen om det är besvärligt för politiker att införa skatter, subventioner, hantera utsläppsrättighetssystem eller lagar och förordningar, det ignorerar vi. Vi tittar enbart på upphandling som ett styrmedel, och då kan vi konstatera att det är nog politiskt ganska, vad ska jag säga, nu sticker jag nog ut hakan lite, frestande att luta sig mot det som styrmedel.
Mm.
Och sen vet jag inte om du vill att jag ska fortsätta där eller om du har fler frågor och jag kan förklara varför sen.
Ja, men för det, ja, vi kan fortsätta på det spåret, för det jag tänker är att politiker både nationellt och internationellt lägger ju väldigt stora förhoppningar till just den offentliga upphandlingen som ett styrmedel och ett effektivt styrmedel. Menar du då att det inte är rimligt att lägga stora förväntningar på det?
Jag kan förstå den stora förväntan. Därför som jag sa, det ligger liksom en frestelse i det här. För vem kan säga att det inte är bra att säga att vi köper grönt? Mm. Nu får jag hålla det ganska kort och rakt här. Och samtidigt är det ett indirekt styrmedel. Det direkta är ju att vi gör ett köp av någonting. Det är ett styrmedel som verkar genom någonting annat. Det gör att kostnaderna för styrmedlet göms. Och det är väldigt svårt att följa upp den direkta effekten. Och sen är det politiskt, eftersom att nu kanske är någon politiker som blir lite sur på mig, men eftersom att kostnaden inte blir så synlig för konsumenterna, så är det ju lite, vad ska jag säga, tilltalande utifrån att man också vill bli kanske återvald som politiker. Vi såg ju vad som hände i höstas när priset via skattemekanismen och inflationen här då stack iväg på bensin. Mm. Vem trodde att vi 2023 skulle se en sänkt skatt på bensin? Det gjorde lite för ont i plånböckerna, och då blir man lite orolig kanske från politiskt håll över de här som ska gå till valurnorna så småningom. Och där har vi ett direkt styrmedel, kostnaden är väldigt direkt och vi kan också ganska bra mäta kanske effekterna utav den. Den offentliga upphandlingen gömmer liksom både kostnader och effekt. Och det kanske gör det lite tilltalande ändå som styrmedel. Tyvärr. Så om du pratar om rimlighet, så har väl jag kanske snarare en oro. Och det är väl om vi litar för mycket på ett styrmedel som kanske inte ger den effekt vi hoppas på.
Just det.
Därför att vi är rädda att ta i styrmedel som faktiskt verkar, därför att de gör lite ont.
Det låter illa att säga nu höjer vi skatten på det här kontra nu ska vi justera upphandlingar.
Ja,
kanske.
Ja, precis. Vi ska köpa grönt.
Precis.
Sen behöver inte det ena utesluta det andra, naturligtvis. Man pratar om styrmedelsmixar och så vidare. Men framförallt, och det här brukar jag prata med upphandlarna om, för de har ju också en väldigt komplex och tror jag många gånger roligt jobb. Men också med allt som de ska göra och kunna för att hantera det här. Och det är att man får ju komma ihåg att man kan ha verksamhetsmässiga mål med miljöhänsyn. Man kan ju ta det därför att man tycker att det är bra för kommunen, därför att väljarna vill det, därför att man tror att det är bra för verksamheten. Och det är någonting helt annat. Och det är i sig ett motiv till grön offentlig upphandling. Men nu pratar vi samhällsekonomi, om det här är ett effektivt sätt att nå uppsatta miljömål eller hantera klimatproblem.
Ja, men just det, precis. Så man kan ju skilja dem där lite åt, så att det behöver inte betyda att grön upphandling per automatik inte är bra. Det är bättre att göra icke-grön upphandling, så att säga. Utan
nej, precis.
Man kan göra grön upphandling men vara medveten om problematiken kring det då.
Ja, som styrmedel. Sen kan det ju vara så här också att ett styrmedel kan ju vara motiverat, som jag sa, utifrån ett flexibilitetsperspektiv eller utifrån ett rättviseperspektiv. Och så kan vi konstatera att vi vill göra det här fastän det inte är måleffektivt, fastän det kostar mer än ett annat styrmedel. Därför att vi kommer inte åt problemet med en nationell skatt eller en nationell lagstiftning. Eller säga att Sverige köper till exempel läkemedel från andra delar av världen. Och då vill vi kanske att det ska gå schysst till, både för den närmiljö där det här produceras och för de människor som hanterar produktionen. Och det här gör ju också globala bolag, att man försöker ställa krav på producenterna i andra länder. Och det är bara att konstatera att svensk lagstiftning eller svenska skatter, de biter ju dåligt utanför Sveriges gräns. Vi har ju liksom inte laglig rätt att hantera där. Och då kan ju faktiskt kravställande offentlig upphandling på marginalen göra skillnad precis just där. Men då har vi allt det här med leverantörsuppföljning och kontroll av att man har efterlevnad. Och det jobbar ju till exempel EU på att hitta, vad ska jag säga, system för på unionsnivå. Och det tror jag är väldigt, väldigt bra. För att för en enskild myndighet att driva på sånt, det blir ju väldigt, väldigt kostsamt. Så det beror helt på från vilken vinkel vi egentligen ställer frågan om det är ett bra styrmedel eller inte.
Just det. Och jag tänker också liksom om vi då ska prata livsmedel till exempel. Det är en fråga som ofta är uppe med upphandla ekologiskt exempelvis. kontra upphandla närproducerat. Om vi börjar i det här med närproducerat. Kan man ens upphandla närproducerat? Får man det?
Ja, nu skulle vi ju ha en jurist bredvid oss, tänker jag. Och det har blivit så också att jag ibland skriver tillsammans med jurister, för att de är ju experter på, vi pratade tidigare om spelregler, på spelreglerna som ju är juridiken, det är ju lagstiftningen och direktiven här. Men så det får bli så som jag förstår det.
Det låter jättebra.
Ja. Nej, det kan vi ju inte, så som jag förstår det. Därför att vi har det här med inre marknaden och EU, där vi ju ska handla gränslöst inom unionen. Och inte gynna en specifik del av unionen, till exempel bönder i vår, eller producenter i vår närhet. Utan vi ska ju öppna upp för upphandling inom hela unionen, så att säga. Och sen beror det där lite på värdet på upphandlingen. Det finns liksom, i Sverige är det tre gränser. Vi har en direktupphandlingsgräns, och sen så har vi från direktupphandlingsgränsen ett mer formaliserat förfarande som vi har mellan direktupphandling upp till de så kallade tröskelvärdena. Och det här, vilka värden det här är, det varierar lite grann beroende på vad vi köper för någonting. Mm. Och över tröskelvärdena, då måste upphandlingen annonseras i hela EU.
Okay.
Och göras tillgänglig då för potentiella leverantörer att inkomma med anbud.
Mm.
Och sen har vi valt att reglera också på motsvarande sätt upphandlingarna mellan tröskelvärdena ner till direktupphandlingsgränsen. Så det ska vara ett formaliserat konkurrensutsatt förfarande.
Mm.
Och då blir det svårt att liksom formellt säga du måste vara producent från Umeåregionen för att vi ska kunna köpa av dig. Det går liksom inte, vad jag förstår, att ställa. Sen kan man ju, vad jag då förstår, till exempel när du då ska utvärdera anbuden, så kanske du inte bara vill ta hänsyn till pris, utan olika kvalitativa egenskaper. Till exempel energiförbrukning, säger jag nu då, apropå, som brukar räknas till grön offentlig upphandling, som kan vara bra för verksamheten att ställa krav på. Men du kan ju också ställa krav på transporter, transportsätt, transportkostnader, utsläpp i samband med transport.
Just det.
Och då börjar vi ju kanske göra det, om du inte har något jättefiffigt sätt att teleportera saker långt ifrån, så kanske det blir en fördel att befinna sig nära där leveransen ska ske.
Mm. Ja, precis. Så man får ta lite omvägar där om man vill gynna närproducerat.
Ja, och samtidigt då kanske hålla lite koll på, vad ska vi då säga, ja, men sånt som har med gröna aspekter att göra.
Mm.
Transporter, utsläpp i samband med transporter.
Mm, precis. Men vet du om det... om det pågår någon typ av diskussion kring det här på EU-nivå? Nu går det ju på ett sätt tvärs emot hela EU-principen med att öppna gränser och det får inte finnas handelshinder, så att säga. Men pågår det någon diskussion? För man vill ju ändå främja, det vill väl, kan jag tänka mig, att de allra flesta länder och regioner i EU ändå vill börja främja liksom det mer lokala, framförallt ur ett beredskapsperspektiv.
Ja.
För vi såg ju under pandemin hur otroligt sårbara vi är, och då kom ju hela den här diskussionen kring att vi behöver ha mer beredskap nära till hands, så att säga. Och då kan ju det här vara ganska avgörande, om till exempel lokala producenter måste lägga ner för att man inte kan konkurrera med andra.
Ja.
Men hur, åter till min fråga, den blev väldigt lång här då. Ja. Men pågår det någon diskussion på EU-nivå som du känner till?
Men jag tänkte säga att det pågår ju diskussioner. Sen pågår den ju på olika nivåer. Och tittar man på livsmedelsstrategier till exempel. Jag menar, det här med beredskap i händelse av krig, det får vi ju säga har relativt sett dykt upp på agendan ganska nyligt. Förvånansvärt nyligt skulle kanske ett grannland öster om oss säga, som har beredskapslager på just livsmedel. Fick vi se på nyheterna bara häromdagen att Finland har 6 månader alltid i lager. Om jag förstod nyheterna rätt. Och på kommunal nivå tror jag man pratar väldigt mycket närproducerat. Och det finns nog många politiker som tycker det är en väldigt angelägen fråga. Sen på EU-nivå så tror jag man liksom tänker EU precis hela tiden. För det är ju så det är. Jag törs inte säga mer detaljer än så kring vad som händer på EU-nivå. Men det är nog 2 olika saker. Och sen så finns det väl någon slags kris. Så finns det vissa regler som kanske får stå tillbaka en liten stund. Jag har ingen aning. Men jag tänker mig. Jag vet till exempel nu att vi har det här med statsstödsreglerna till exempel. Att du vet, staten ska gå in och subventionera viss verksamhet. Att ha det klimateffekt eller klimatmotiv, så tror jag att statsstödsreglerna kanske tolkas lite mer generöst än om det är en annan typ av målsättning. Jag tänker nu på statliga stöd i samband med till exempel etableringar av batterifabriker och annat i Tyskland. Men det är en helt annan, det har inte med livsmedel att göra, men det är en helt annan fråga. Men i likhet med så är det också någon slags högre målsättning. Så.
Precis, och vi har ju ett EU-parlamentsval som kommer nu här i maj. Är det va? Så vi får väl se om det, frågan dyker upp. Annars får man väl, om man tycker att det här är viktigt, börja pressa sina politiker lite och se om, vad tycker de?
Ja, men då tror jag den där frågan. Vi är i ett helt annat läge än vad vi har varit i modern tid. Så är det ju.
Så är det ju. Jag tänker också att vi ska som prata ur ett företagsperspektiv för, och så återgår vi nog till, tillbaka till Sverige är vi nu. Där många företag har kommit ganska långt i sitt omställningsarbete, andra mindre långt. Och där tycker jag märks även i diskussionen kring offentlig upphandling, där företag som har kommit ganska långt är väldigt frustrerade och upplever att kommuner exempelvis inte sätter tillräckligt höga krav. För då kan de inte vara med och konkurrera, för de har ju dyrare omkostnader kanske och har gjort en omställning och satsat och sådär. Och sen så kommer någon med ett lägre pris och så då tycker de, men höj kraven i offentlig upphandling. Medan vi då har den andra sidan som tycker tvärtom att nej, men det här var inte, kanske inte ens värt att vara med i för att det blir för dyrt att ställa om liksom. Vad tänker du kring det där då? Du var ju inne lite gärna på det förut, men...
Ja, det där tycker jag är jätteintressant. Jag tycker det är också intressant när liksom leverantörssidan, så det är klart, har du gjort dina gröna investeringar så vill du gärna hämta igen dem. Sen kan man ju fråga, liksom, jag tänker mig att de har gjort dem på affärsmässig grund ändå, så någonstans har de identifierat en efterfrågesida som värderar de här gröna dimensionerna, om vi får hålla oss lite enkelt då. Så. Sen, och det här pratar vi mycket om. Jag menar, anbudsgivare är, eller potentiella leverantörer ser olika ut. Och i offentlig upphandling handlar det om att attrahera flera anbudsgivare därför att vi vill ha den här konkurrenseffekten. Men det handlar ju också om att attrahera rätt anbudsgivare. Och vad är då rätt? Ja, för det första vill vi ha seriösa leverantörer. Det pratas ju också en hel del om kriminalitet och organiserad brottslighet som nu tar sig skruden av leverantörer till offentlig sektor. Därför att de bildar bolag, och det kan vara inom omsorgstjänster till exempel, har vi hört talas om i media. Så de vill vi ju på något vis genom vårt kravställande på leverantörerna identifiera så att de kanske inte erhåller kontrakt. Så det är en dimension. Och när det gäller det gröna, det är ju samma sak där. Det beror ju också på vad vi värderar det gröna till i förhållande till andra kvalitativa egenskaper som vi också behöver, tänker jag, efterfråga i vad det nu är för föremål för upphandlingen som vi pratar om. Allt är en budgetfråga. Även kommuner har ju begränsade resurser. Så är det ju. Och när vi pratar styrmedel, helt krasst så är det nog i första hand de som inte ställt om som vi vill åt. Mm. Vi vill ju att de ska ställa om för att få ännu fler företag att bli gröna. Och då måste man väl kanske tänka lite att kravställande får inte bli... Ja, vi vill ju ställa kraven så att de måste göra en extra ansträngning då, någon slags investering förstås. Men blir det där för stort, då är det inte lönsamt heller för dem att delta.
Precis, och det där tänker jag, om jag nu förstår det här rätt som lekman, så det uppstår egentligen när man pratar om det som ett effektivt styrmedel då. För rent känslomässigt, spontant, så tänker jag, men självklart ska väl det offentliga upphandla grönt i dagens samhälle. Det känns väl hur rimligt som helst.
Absolut.
Och att det borde ha det högsta värdet, så att säga. Men då finns det ju den här andra aspekten av den liksom, själva styrmedlets effektivitet då, som är det som jag inte känslomässigt kan ta in.
Nej, jag förstår det. Ja, det är inte, du är inte första som säger eller reagerar så. Det är därför jag dels är väldigt noga med att tala om att effektivitet kan beskrivas. Alltså det finns olika definitioner av effektivitet, olika slags effektivitet. Så att även om det inte är kostnadseffektivt, inte måleffektivt, så finns det kanske... Kan det motiveras utifrån det här med flexibilitet eller omfördelningsaspekter? Men vi ska vara medvetna om att vi betalar mer för det som styrmedel då än ett effektivt styrmedel. Men det kan ändå vara motiverat. Alltså helt krasst, om vi tänker så att vi har en utsläppsenhet som vi vill få bort. En enhet av något slags utsläpp. Och så kan jag nå det målet med en styrmedel som kostar 8 kronor. Och med ett annat styrmedel så kan jag nå det målet med 10 kronor. Ja, men då vill jag ju typiskt från ett samhällsekonomiskt perspektiv välja det styrmedel som bara kosta 8. Mm. För då får jag 2 kronor över till något annat. Till exempel äldreomsorg.
Precis.
Och det här är ju en slags optimering som vi hela tiden ägnar oss åt. Mm. Vi måste, för det är inte att maximera, det är inte att minimera, det är optimera.
Mm.
Och det uppstår målkonflikter. Ibland måste vi välja och prioritera. Och så är det nog för många kommuner ganska ofta, tänker jag, om vi nu pratar kommunerna som upphandlare. De är ju många. De står ju för en stor andel, utan som du pratade om också, den offentliga upphandlingen.
Ja, precis.
Så att det är väl så. Och det finns en forskningsenhet i Lund som heter Agrifood som har tittat särskilt på det här med upphandling av ekologiska livsmedel som du nämnde tidigare.
Mm.
Och det är så att ekologiskt, nu vill jag inte ge mig, alltså det här med huruvida ekologiskt är bättre för hälsa och miljö, det får naturvetarna hantera, säger då.
Mm.
Till att börja med. Utan, men om vi tror att det har de egenskaperna, ja men då vet ju att då har ju offentlig sektor ett mål för hur stor andel av livsmedelsupphandlingarna som ska vara ekologiska, och man tänker att det ska driva på omställningen mot ekologiskt jordbruk i Sverige. Jättespännande tanke, tycker jag. Och vi har ju också hittat signifikanta effekter, men även direkta subventioner till jordbruket leder ju till omställning.
Mm.
Och vad skulle jag säga med det? Jo, ekologiska livsmedel enligt de här studierna som de har gjort nere i Lund då, så kostar ju en livsmedelskorg som är ekologisk, rakt, om man bara gör en rak jämförelse, ganska många procent mer än en konventionell.
Så är det.
Så ska vi servera ekologisk mat till äldre eller barn i offentlig regi, i skola och omsorg, ja då kommer det att kosta mer. Och det måste ju finansieras på något sätt. Och då kommer vi in med det här med optimering och prioritering.
Ja, men precis. Mm. Men samtidigt hade man väl sett att just ekologisk livsmedelsproduktion, alltså när man upphandlar det, att det faktiskt leder till mer ekologisk jordbruksmark.
En liten, liten pytteeffekt.
Aha, det var inte så stort.
Nej, den är inte så stor. Men det har ju vi tittat på. Vi hittar ju en signifikant effekt på andelen. För jordbruksmarken i Sverige, är den, ja, om den är någonting, så är den ju tyvärr lite minskande då.
Mm.
Så att det är en konstant mängd, så det handlar mycket om omställning snarare än expansion.
Ja, just det.
Så, och sen, ja precis.
Mm. Men du, om man då tittar på dagens upphandlingsregler utan att gå in liksom i detalj på reglerna, utan lite kort så, är de utformade för att främja grön upphandling, eller spelar själva utformandet av upphandlingsreglerna ingen roll i det här för att alla andra parametrar kommer in?
Ja, men jättebra fråga. Jag skulle säga att jag menar regelverket, och då menar jag både EU-direktiv och svensk lagstiftning, de hänger ju ihop, lämnar nog en hel del strategiskt utrymme till den enskilda upphandlande myndigheten eller enheten. Och det finns ju ingenting tvingande riktigt i den lagstiftningen som går mot grön offentlig upphandling, men det är ingenting som hindrar heller. Sen hur man tar det spelar roll för, ja, nu är vi tillbaka till det här med incitamentstruktur då, vilka anbudsgivare man kommer att attrahera. Och i vilken mån de kommer att lämna ett erbjudande som innehåller, vad ska jag säga då, gröna dimensioner eller inte. Lite kort så kan man väl säga att det finns, det beror på vilket förfarande det gäller, använder i upphandlingen. Men också till exempel hur du jobbar med obligatoriska kvalificeringskrav brukar man prata om, som måste vara uppfyllda. Och sen kan du ha, när du liksom en utvärdering av anbud, det är en tvåstegsraket. Obligatoriska krav, passerar du dem så kan du antingen gå direkt på priset, och så har du bara det som utvärderingsparameter. Eller så har du en utvärderingsmodell där du bedömer pris i förhållande till kvalitativa egenskaper. Och de kan ju vara gröna.
Mm.
Och då beror det ju på hur du värdesätter de gröna egenskaperna i utvärderingsmodellen i förhållande till andra egenskaper som är av kvalitativ natur. Om det här kommer få faktiskt betydelse. Eller om det är priset i slutändan ändå.
Mm.
Och så har vi kontraktsvillkor och det här med vikten av att också följa upp miljöhänsynen. Eller om, ja, så att man inte lovar stort och levererar litet.
Mm.
Och det är ju också någonting som är, kräver resurser av myndigheten att ha, ja men, kraft och ork. Och det har vi sett i våra studier att det är någonting de önskar att de, alltså upphandlarna, att man hade mer tid och kraft till att göra ordentliga uppföljningar.
Just det. Men summa summarum då. Som ett styrmedel så skulle då skatt och subventioner kanske vara mer effektivt än grön upphandling?
Om jag ska ha ett jätteenkelt svar, vilket ju jag som forskare egentligen ogillar, för man vill hålla på och väga för emot.
Och jag som journalist älskar.
Jo, jag vet. Så jag ska försöka. Ja, skulle man, om man bara kollar på effekt och effektivitet, två olika saker. Effekt kan vi få via offentlig upphandling. Är effektivt inom, ja, med de mer standardbegreppen effektivitet? Nej. Och då, är nog, då biter skatter och subventioner förmodligen bättre, men de gör ondare också.
Mm. Stort tack för att du var med i Klimatekot, Sofia.
Tack själv.
Ja, det där var alltså Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Umeå. Jag heter Elin Leonberg och Klimatekot, det gör jag i samarbete med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun. Om du gillar podden, tipsa gärna andra och kom ihåg att följa oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Ha det gott!